Hej på er, varmt välkomna till avsnitt 347 av Ångestpodden.
Hello.
Jättebra svung tyckte jag i den, alltså min sån.
Visst, absolut. Du gör det jävligt bra.
Jag gör vad jag ska, jag gör det bra.
Exakt så.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra. Mm. Det är jättebra. Alltså, nej men det är ganska bra.
Mm.
Jag
det är bara så en vanlig dag mitt i livet.
Ja, precis.
Mm.
Jag har en lite jobbig vecka framför mig. Jag ska på en begravning för en nära släkting till Emil, min kille. Det känns tungt.
Mm.
Men det ska också bli fint. Hur mår du?
Bra. Också så. Ja. Jag har inte känt efter så mycket idag, men så här, jag har haft en bra helg, en rolig helg. Nu är det måndag igen i mitt lilla liv. Alltså du vet ju bara så.
Ja,
men det bara är vad det är.
Mm.
Mm. Men det är gött.
Ja, det är en del som har skrivit till mig förra veckan när jag skrev att jag hade hyperhidros.
Ja, när du sa det.
Att jag tror att jag har det för att jag svettar så mycket.
Ja.
Och det var skitmånga som skrev skitmånga. Men det var alltså en hel del
det
som
ett
skrev. Ja, till mig i DM om att ni också upplever det här.
Mm.
Så jag tänkte bara att jag ska säga det. För om ni, det sitter någon där ute och tänker så, varför svettas jag så mycket? Ja, det är du inte ensam om helt enkelt.
Nej.
Och det är hemskt.
Och det är ju också en sån sak som vi pratar om, att så här, som kvinna känns det så fel att vara lökig. Nej men det är ju inte kul.
Att beskriva, alltså lök är helt fel ord i det här sammanhanget. Alltså det är inte det man känner.
Nej.
Alltså det är något helt annat.
Mm.
Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Nej.
Mer än att det känns som vatten på min kropp.
Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Hemmakväll.
Känner du vibbarna i luften?
Det gör jag.
Det börjar närma sig. En av mina höjdpunkter på året.
En av årets bästa dagar, enligt mig.
Ja, men enligt mig också. Lösgodisets dag.
Jajamensan. Eller
numera är det ju lösgodisets vecka.
Precis, eller så här är det. Lösgodisets dag är ju den 25 september. Men Hemmakväll firar givetvis hela veckan. Så från den 20 till 26 september så finns det hur mycket grymma erbjudanden som helst i butik. Bland annat maxa din guldburk för 99 kronor.
Men hur ska du fira? Alltså hur firar du?
Jag kommer nog fira lite grann hela veckan också.
Ah.
Jag kör som Hemmakväll. Jag firar lite hela tiden. Tror att jag ska göra så att varje dag hela veckan testar jag en nyhet.
Du skämtar. För det är vad jag har tänkt att jag också ska
jo,
göra.
Jo, och det är ju inte så skrälligt för du älskar ju nyheter.
Ah,
jag är lite mer så, du vet, ta det gamla vanliga.
Ah.
Min älskade lakris.
Men nu ska du ut på nya vägar.
Ja, jag måste göra något annorlunda känner jag.
Det finns ju något som kallas först på Hemmakväll av den enkla anledningen att många produkter kommer till Hemmakväll först av allt.
Yes.
Och nu i september när det alltså är dags för lösgodisets dag vill jag säga tre ord. Nyheter, nyheter, nyheter.
Ja, alltså det kommer fyllas på med kakor i lösvikten. Bara en sån
det
sak.
Så
alltså, nej, men det ska kännas så kalasigt.
Ja, jag råkar ju veta bara att Dumle Fudge kommer till lösvikten. Jag kommer nog stå och vänta när den kommer, tror jag.
Även Dumle Polka Mint
just det.
I lösvikten.
Det kommer också vara så att nästa vecka, alltså vecka 38, kommer vi på vår Instagram, Ångestpodden. Vi kommer med en tävling som man inte vill missa.
Nej.
Den innehåller Hemmakväll och godis och många kilo.
Så kan man säga. Vi har ju haft tävlingar med Hemmakväll innan, vilket har varit väldigt uppskattat. Så jag säger bara så här, håll ögonen öppna på vår Instagram nästa vecka om ni vill vara med i den här tävlingen. Eller om ni vill, det är klart ni vill.
Ja, och nästa vecka då firar vi lösgodisets dag med dunder och brak.
Tack Hemmakväll.
Vi är denna vecka sponsrade av Dove.
Det är vi sannoliken. Och som ni vet så tycker vi ju att Dove gör otroligt mycket bra saker. Framför allt deras Dove-projekt Självkänsla.
Ja, alltså jag brukar ibland tänka så. Tänk att jag har gått stora delar av mitt liv och känt att jag har liksom en vacklande självkänsla.
Mm.
Och att det samtidigt finns liksom tjejer och kvinnor runt hela världen som också ständigt liksom reflekterar över, ja, men hur man ser ut och känner att man inte liksom duger.
Mm.
Vilket ju inte är konstigt, för man blir så exponerad hela tiden för det här skeva kroppsidealet.
Ja, verkligen. Det som liksom, det är ingenting som har slagit mig nu, men det som jag ofta tänker på när jag tänker på min egen självkänsla och varför jag tycker det är så viktigt att hela tiden, typ, tror jag egentligen genom hela livet, prata om just det här med självkänsla, det är ju hur otroligt skör min egen självkänsla är. Alltså jag kan verkligen ha perioder där den är väldigt mycket bättre och då verkligen känna att jag njuter av det och typ också lite går runt och oroa mig för att shit, det känns som att snart kan vad som helst hända som gör att självkänslan bara ruckas liksom. Jag är liksom inte stabil i min självkänsla utan väldigt beroende av bekräftelse både från mig själv men framförallt utifrån liksom.
Sofia, jag vet inte om du känner till det här, men alltså så unga flickor som 10-13-åringar förändra sitt utseende när de publicerar bilder på sig själva, alltså typ på Instagram eller Facebook, genom att ja, men, sminka sig, fixa håret. Jag kan ju hålla på så. Men så unga tjejer.
Ja, alltså det är hemskt.
Ja, och också mer än en fjärdedel av alla 10-13-åringar uppger att de använder ja, men, appar eller filter för att jämna ut hyn, täcka finnar eller liksom ojämnheter som man då själv upplever. Mm. Detta används regelbundet. Andra väljer göra näsan mindre, läpparna fylligare, allt för att liksom närma sig idealet.
Mm. Och vill man läsa mer om det här på Doves hemsida så finns det en hel flik om Dove-projekt självkänsla. Där finns också en massa kit, alltså utbildningsmaterial för hur man ska bland annat stärka sin självkänsla.
Ja, bland annat så finns det ett utbildningsmaterial som heter Min självkänsla. Det finns för föräldrar, lärare och de här lärarresurserna som finns för Doves program Min självkänsla måste jag liksom, jag vill bara hylla det för jag tycker det är så himla viktigt och bra.
Verkligen.
Vi och Dove vill bidra till en värld där unga tjejer och kvinnor mår bra och får känna sig nöjda med sitt utseende istället för att utseendet ska vara en källa till ångest.
Tack, Dove.
Då är det alltså dags att plocka in spottens värld i ångestpodden.
Jag älskar när vi gör det.
Ja, vi har idag med oss Jonathan Hedström.
Ja, före detta hockeyspelare i bland annat NHL.
Ja, och jag menar landslaget. Han har
spelat, jag har spelat allt.
Jonathan har ju också de senaste åren varit en fantastisk föreläsare kring ätstörningar kopplat till egna erfarenheter men också till idrottsvärlden.
Exakt.
Och detta kände vi ju bara att vi var tvungna att bjuda in Jonathan för att prata om.
Vi har ju pratat väldigt mycket om ätstörningar men vi har inte så ofta tagit det manliga perspektivet. Så det gör vi alltså i dagens avsnitt.
Ja, och inte heller idrottsvärlden perspektivet så mycket.
Nej.
För idrotten är en värld som vi måste bli bättre på att prata om i ångestpodden, känner vi. Och generellt måste man bli jäkligt mycket bättre.
Gud ja.
Vi rullar intervjun med Jonathan Hedström.
Varsågoda!
Hej Jonathan och varmt välkommen till ångestpodden.
Hej och tack så hemskt mycket.
Jättekul att ha dig här.
Ska jag säga vad jag tänkte? Du är den första hockeyspelaren som gästar ångestpodden.
Ja, då var det ju, det var dags då, eller?
Ja, verkligen bara därför du är här.
Exakt. Tack. Det är bara 6 år sedan jag slutade, men det är okej. Okay.
Men man får man kalla dig hockeyspelare då?
Du får kalla mig vad du vill.
Ja. Ja.
Det är inga problem. Alltså, jag har haft många namn genom åren.
Ja.
Alf, seriefiguren.
Ja.
Ja, du vet, det var många.
Ja, ja men då fick det bli hockeyspelare nu då.
Okay.
Men om du skulle beskriva dig själv då, vem är du?
Ja, jag är en tvåbarnspappa, 43 år, som är extremt känslig som person.
Jag kan säga att jag pratade med min pappa innan och han var så här: har ni intervjuat Jonathan? Kan du skicka en bild sen? Han tyckte liksom att det var så coolt, för han känner ju dig som liksom landslagsspelare och, så jag tyckte det var fint när du sa att du är väldigt känslig. För man kanske inte, jag vet inte, varför kan man inte ha den bilden av så?
Men hockey känns så himla rått.
Ah, exakt.
Jag vet inte varför, men ja.
Och där kom vi in på det här med machokulturen.
Ja.
Man föddes in i den. Jag kom ju upp typ, du vet, 90-talet, slut på 90-talet. Och då var det ju ganska hårt och tufft klimat.
Mm.
Nu har det blivit bättre och det känns ju jättebra.
Mm. Vi frågar alla gäster i Ångestpodden, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oh, jag tänker på mig själv, vill jag säga. Jag har haft extremt mycket ångest, men det tog ganska länge innan jag förstod vad ångest är.
Mm.
Skyllt på mycket, det vill säga, men det är dålig mage eller vad det än kan vara, men nu när man som har förstått hur det funkar så har det ju varit ångest.
Mm.
Framförallt. Så ångest för mig är ju svårt att andas. Oro och ångest sitter som ihop. Jag har alltid varit en orolig person.
Mm. Ja, vi är som sagt väldigt glada att du är här idag för att du liksom kommer från idrottsvärlden och vi får väldigt mycket önskningar om att prata just om, ja, men psykisk ohälsa inom idrotten, för att det känns som en plats där det fortfarande är väldigt tabu att prata om hur man mår liksom. Men vi tänker ändå att vi vill backa bandet lite innan vi kommer in på det. Visst är du född och uppvuxen i Boliden?
Yep.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Ja, men i storhet bra. Som sagt, min pappa var alkoholist, så att de skildes när jag var 4 år.
Mm.
Så med det har det ju kommit mycket skit också som har kommit upp nu på senare, som man tror jag har ja, på något vis har det legat bak med då, som inte kommer fram.
Nej.
Men fantastisk mamma och mor och morfar och mina kusiner, så att i stora hela har det varit bra.
Mm. Ja. Men du hade liksom ingen kontakt med din pappa då?
Jag hade sporadisk kontakt genom åren så där, men sen bröt jag för 6 år sedan.
Mm. Men, okay.
Totalt.
Mm. Men när och liksom hur kom hockeyn in i ditt liv?
Ja, det var ju jättemycket olika sporter jag höll på med.
Ja.
Men sen så är jag ganska så här, som man säger hemma, fjompig. Alltså det är så här kinkig med mina fötter, och alltid var en stor. Jag hade ont i fötterna när jag hade stoppat ner de skridskorna. Så då sket jag istället. Så alltid var extremt tjurig. Så min morfar tog mig på en sån här liten kärn. Och där var vi och testade. Slut så här, jag skiter det här. Men sen när jag var 8 år så började jag. Aha. Så att jag började ju extremt sent.
Är det extremt sent?
Ja gud, idag är de ju typ 2 år ska de bli proffs.
Åh gud!
Så att det är kaos där ute idag.
Ja, det skrämmer en faktiskt. Att det är så här, åh det var sent.
Mm. Att 8 år är sent.
Ja, det är jättesent.
Ja. Ja. Men när i tiden förstod du då att det här vill jag liksom satsa på?
När jag... Eller vi flyttade till Skellefteå då, som är 3 mil från Boliden, en liten större stad. Och där kom ju då det här med hockeygymnasiet och mm-hmm. mer, blev mer seriöst om vi säger så.
Mm.
Och där någonstans tror jag att jag man började kolla lite NHL. Och, men sen hade man ju alltid haft en dröm, men inte kanske att man skulle gå så långt som jag gjorde.
Nej, det känns ju också som en sån barndröm som många har, att man ska bli proffs på någonting, så här, så fort man börjar på typ fotboll. Åh, jag ska bli fotbollsproffs. Ja. Alltså, säg någon som har spelat fotboll och inte har sagt att man ska bli fotbollsproffs.
Ja, exakt. Men samma med hockey säkert.
Ja.
Men kan du minnas när det var så här, oj, jag är verkligen riktigt bra på det här?
Ja, det kom väl kanske när jag var typ 18, 19, 20 någonstans.
Ja.
Då blev jag draftad eller tingad av Toronto Maple Leafs. Och då kanske jag förstod någonstans att ja. Men jag kanske är hyfsad ändå. Sen har jag ju vuxit upp i ett sånt hem. Jag menar, vi har ju aldrig förstår du, jag har aldrig fått skjuts till någon rink eller prata massa hockey, utan det har ju varit min grej.
Mm.
Min passion. Sen att man blir uppmärksammad och kunna gå så långt, det hade ju med min passion också självklart, att jag tränar lite mer än de andra, helt enkelt.
Mm. Men du kommer inte från ett hem där man liksom, där det var påtryckningar hemifrån om att träna mer?
Nej, tvärtom.
Ja.
Väldigt lugnt.
Mm. Men när du är 17 år så säger din tränare en sak till dig som kommer få väldigt stor betydelse. Vad säger han där?
Du, han sa så här, Jonathan, vad tjock du har blivit, sa han. Och framförallt när man är i den åldern, tror jag, eller tonåren överlag, så är man ju ganska känslig.
Ja.
Sen okej, att jag vägde 96 då och gillade glass på så vis, men jag var inte tjock på långa vägar. Men just att som vuxen säga sån ord, så blev det ju inte bra, så kan vi säga.
Mm. Men vad hände med dig där och då?
Ja, jag började kontrollera min mamma, framförallt med maten. Mm. Jag tog bort det jag gillade. Jag menar allt från mjölk. På den tiden var det så här, man åt det som fanns lite grann. Mm. Det var mycket makaroner.
Ja.
Tog bort fettet i stekpannan. Ja, så det gick ju otroligt snabbt när jag gick ner. Så gick jag ner där 14-15 kilo på typ 3 månader.
Mm. Men sa din, alltså var det något din tränare sa för att så här, du måste tänka på vad du äter, eller sa han det lite i förbifart, alltså?
Mm, det tror jag. Jag tror att det var absolut inget, utan han sa det bara.
Uh-huh.
Och det är det som är så hemskt, att man som vuxen kan säga en sån sak, tycker jag.
Ja, alltså det är helt. Men alltså igår när vi liksom diskuterade det här, jag och Sofie, så tänker man ju så här, trots dina liksom tankar på maten, att ha det här liksom strikta kontrollen kring mat, du får ju liksom en sån otroligt bra karriär, du blir proff, du spelar i landslaget. Man tänker så här, hur går det till? Alltså vad tänker du själv om det?
2015 tog jag hjälp då med, på ätstörningskliniken hemma i Skellefteå, och det var då egentligen man började som nysta i allt som har hänt. Och det var ju framförallt personen, för att man älskar idrotten. Sen har det ju inte varit alla år jag har varit jätteätstörd, utan det har ju gått lite i cykler där.
Mm.
Men jag kan ju se mina beteenden nu, hur jag har betett mig genom åren. Så jag är ju en beroende person överlag. Jag har inte fastnat, tack och lov, i ett spel, men då kan jag köpa massor med bilar. Ja, den typen av människa, att man flyr framförallt.
Mm. Men tror du att det kan vara att du har liksom flytt från någon ångest från din barndom, eller har det varit den här kommentaren från din tränare som liksom har satt igång så mycket?
Taskig självkänsla, ångest, absolut. Mm. Självklart, men alla vill ha en bra kontakt med sin pappa.
Mm.
Och då har jag inte haft för 5 år egentligen när jag tittar tillbaka. Så självklart är det ju mycket det, den här manliga förebilden som man har saknat.
Mm.
Absolut.
Men också den här, alltså, skadliga machokulturen, att känna att så här, någonstans veta att jag är nu en ganska känslig person, men inte har möjligheten att sätta ord på det eller våga erkänna det för varken sig själv eller någon annan, tänker jag.
Nej, alltså man gick ju aldrig till en tränare eller till en polare och sa att åh, jag mår dåligt.
Nej.
Det fanns ju på världskartan, alltså.
Men du kunde ändå erkänna för dig själv att du mådde dåligt?
Ja, alltså man visste ju innerst inne, så jag vill prata, hur mycket man pratade med mamma om det här. Att det blev ju så någonstans, man ringde henne.
Mm.
Och försökte nysta ut, och det är inte så lätt för en förälder heller.
Nej.
Sen tycker jag man saknade det i hockeyn, just att man tränar kroppen och det fysiska, men inte det mentala.
Nej, exakt.
Mm. Men du beskrev i en annan intervju som vi läste med dig om att när du kom till USA sen så skenade allt ganska så fort, för att där hade man mycket invägningar och sånt. Vad tänkte du kring det där och då?
Ja, men det var ju min dröm att få åka över, självklart, och jag fick ett envägskontrakt, så det är att man har samma lön även om man är i farmalig. Och då var det invägning, självklart, man kollar fettprocent och hit och dit. De kollar ju allt, hela kroppen. Och det kan jag tycka är bra, när man, med just det här att man mäter fett på en person, inverkar ju inte hur jag presterar på isen.
Nej, precis. Nej. Vad gör det? Vad fyller det för funktion, liksom?
Ingenting.
Nej.
Tycker jag.
Nej.
Men man gör det än idag, liksom. Ja, alltså, det är något man gör.
Ja. Ja.
Och det sätter ju griller på många.
Ja.
Så är det.
Såklart.
Och det kom ut i olika sätt. För mig blev det att störna, en del dricker mer, eller du vet.
Ja, såklart.
Så är det.
Mm. Men hur ofta gjorde ni det, alltså invägning?
Varje vecka, varje måndag hade vi.
Men hur kände du liksom inför det? Alltså var det alltid
ångest?
Ja, det
var ju ångest. Ja, själv. Alltså inte första gången, för då tänkte jag, men vadå, jag vägde 86 kilo. Vad fan, jag var mitt livsform.
Ja.
Hade typ knappt fett på kroppen. Sen hade jag gått upp ett kilo från, vi hade match lördagen, så led söndagen, och så måndag var invägning. Och du vet, vätska överhuvudtaget.
Mm.
Och gör man till rookie då, så fick jag straffåka inför alla. Och då blir det också den här tjurskallen, tävlingsskallen kommer in och säger, den där jäveln ska aldrig vinna mot mig igen.
Ah.
Och då blev det ju tvärtom.
Mm. Mm.
Satt som en spiralen igång.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan. genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Och då tappade jag likadant så här 16 kilo på, jag tror det var 2,5 månad ungefär.
Ja, oh, shit. Men man tänker, men så då fick du liksom straffåka för all, alltså tänk bara vad för klimat som bildas av det.
Ja. Mm.
Alltså bland de andra killarna att, nej gud, det känns så skadligt.
Men återigen, varför, det är som jag sagt så många gånger, varför tror du så många dricker? Mm, varför exakt. Tar alla sömnpiller? Mm. Alltså det är ju inte så här, man behöver inte vara jättesmart för nej. Att fatta. Det är nej. Otroligt mycket ångest. Du ska prestera på topp 3 dagar i veckan. Mm. Du tjänar ohyggliga pengar, media, allting. Alltså det blir inte bra i slutändan.
Nej.
Så är det va?
Nej.
Sen de som säger att nej, men det var fantastiskt. De ljuger. Mm. Tyvärr.
Mm. Ja, det känns inte som uppgjort för att man ska få så här ro i själen på något sätt. Och jag fattar ju med att man på något sätt ska göra liksom fysiska kontroller. Och det hade ju varit en fin tanke om man gjorde det för att se att alla äter som de ska, inte träna för mycket, sover som de ska och hela den biten. Men det känns som att man liksom helt skiter i det. Jag menar att du kunde liksom ha ditt ätstörda beteende och fortfarande få så mycket speltid. Mm. Det säger ju egentligen allt.
Ja, ja. Det är... Och successivt blir det ju så till slut att man urlakar i kroppen.
Ja.
Så till slut var jag inte på toa på typ 2 veckor. Det var ju helt tomt i kroppen.
Ja.
Och sen blev det mycket extra träning själv också. Alltså man satt på cykeln, man gick promenader när ingen såg.
Mm. Ja, ja, ja. Men du visste ju hela tiden att du ändå var en ganska så här känslig person och så, men utåt så blev du ju utmålad som en ganska hård person och en hård spelare liksom. Vad tänker du om det?
Ja, det var väl min typ spelstil på så vis. Alltså.
Mm.
Men det var ju ingenting egentligen. Ja, men jag är ju glåpord. Jag var ju en jävel på tugga.
Alltså, ja. Absolut. Vi kollade faktiskt ett YouTube-klipp och ja, spelade. Ja, där snackar han.
Ja, och det är väl därför också genom åren man har mött de här, även de tuffa killarna, men det är många som inte säger ett ord.
Mm.
Och då var man så här, vad fan säger han? Alltså, och det är ju ganska häftigt.
Mm.
Då är de kanske mer trygg i sig själv också. De kan spela sitt spel, men sen behöver de inte stå och tjafsa.
Nej, precis.
Och det var väl ett sätt att ta över mindsetet på de andra.
Mm. Och det blev lite en roll när man går in.
Ja, absolut.
Ja.
Ja. Men var det någon gång som du pratade med någon tränare eller så om ditt psykiska mående?
Ja, men några jag pratar med, absolut.
Ja.
Och innerst inne tror jag att de flesta är fina människor.
Ja.
Sen tror jag också, när man kommer med ett sånt problem som jag hade, framförallt som kille, så blir det att så här, ja, vad ska jag säga? Alltså man vet inte egentligen hur man ska ta emot det. Det hade varit lättare om jag säger, fan, jag har alkoholproblem.
Mm, ja, exakt.
Då är det lättare att ta i.
Det är så sjukt, ja. Alltså när du säger att det hade varit en lättare sak att ta i när en man kommer med det, än när en man då kommer med något som är så typ ovanligt för män. Det är ju inte det ens, men alltså, eftersom mörkertalet är så stort.
Mm,
men
verkligen.
Det är lite intressant.
Så är det, absolut. Ja,
det känns
okunskap.
Ju, ja, och det känns ju också som en så här, alltså nu är det ju verkligen generalisering, men att man hade blivit mer chockad om en kvinna kom och sa att hon hade alkoholproblem än om hon sa att hon hade problem med maten.
Ja, exakt.
Ja.
Oh, gud, det är så sjukt. Ja. Men så tänker man med, alltså inom idrottsvärlden borde man ju trots allt ha enorm kunskap om de här, alltså om ätstörningar och allting, eftersom man då rör sig i liksom saker som så invägning, jättemycket träning.
Mm.
Då känns det ju som att man också borde, ja men vad är liksom den största anledningen till att folk drabbas av ätstörningar? Ja, det är någon form av bantning eller diet och sådär.
Mm. Ja, men i och med att ni hade de här invägningarna hela tiden varje måndag, alltså var det ingen som reagerade på att du rasade i vikt? Eller uppmuntrades det liksom?
Jättebra fråga. Och det är ju det efteråt man har kanske var besviken på också, självklart.
Ja.
Att min fystränare, eller våran fystränare, han sa, fan, du är i bra form nu. Och då blir det också här, när du är ätstörd eller är ätstörd och så får du komplimanger för hur du ser ut, så blir du en jäkla kick.
Mm.
Så blev shit, vad bra. Men som tyckte ändå jag var tjock när jag kollade mig i spegeln.
Mm.
Så det blir väldigt, man blir ju väldigt skev bild av sig själv.
Jämförde du dig mycket med de andra spelarna i laget och liksom?
Ja, men det gör man ju absolut. Ja. Och sen är det ju nu om man, alltså just det här med genetiken, det är ju en del behöver knappt träna och de ser muskler ut eller tjejer är smal eller vad det nu än är, men då jämförde man sig, ja, absolut.
Men jag tänker, alltså nu när du liksom ser tillbaka, kan du själv förvånas över hur mycket din kropp klarade av, alltså både fysiskt och psykiskt?
Ja, verkligen. Jag fattar inte, ska jag vara riktigt ärlig. Jag menar, hur många gånger har jag inte svimmat? Mått piss, sovit. Alltså, jag har inte sovit.
Nej.
Det som jag sa, det är ju sista åren typ jag sover nu. Alltså bra, sen är jag inte sovit. Alltså, fan, jag var ju ständigt hungrig. Eller... Egentligen. Och just att man lärde sig framförallt att spara energi. Då två barn, då en fru... Förstår du, men om man blir otroligt självisk i den vevan också. Så man lärde sig att spara energi. Så där, när jag kom till hallen så spelade jag ju att jag var fräsch och pigg. Och, ja, men sen var jag helt sänkt när man som fick vara själv igen.
Mm. Ja.
Men var det ingen som reagerade när du simmade då? Alltså...
Ja, det var ju Ryssland, så det var inte så noga.
Okej, ja, det var jag
lyssnade. Det var allt man kan tänka sig.
Ja, de bara, kom igen.
Ja, jag vaknade upp i lägenhet och hade dropp, så det var inte så mycket mer med det.
Nej.
Så det, men sen när man tog testerna, alltså blodprov, så hade ju katastrofala, alltså testvärden. Det var ju kaos alltså, i kroppen.
Ja. Ja, men hur, och vad sa stå liksom? Alltså, jag tycker bara det är så sjukt att någon kan liksom behandla sin kropp på, alltså så dåligt och vara så elak mot sig själv. Och så är det ändå en fystränare som säger så här, shit, du är i bra form. Alltså det måste ju vara, man vill ju inte tro att alla är så här elaka på något sätt. Utan det måste ju vara en sån otrolig okunskap kring att så här, man går inte ner så mycket så fort.
Nej.
Utan att man svälter sig själv och tränar alldeles för mycket.
Mm.
Det går liksom inte.
Nej, det är ju det som är problemet, tror jag, generellt inom manlig idrott. Att det är ju okunskapen framförallt.
Ja.
Och att man inte tar det... Jag var i kontakt nu med en kille som spelar hockey, en J18. Eller klubben säger så här, ja, men vi väntar. Jag sa, det går inte att vänta.
Nej.
Man, alltså det är så här, vi väntar. Man sa, det är 2021, för fan.
Vad menar de?
Ja, vad fan väntar vi på? Liksom.
Det går så här.
Ja, exakt.
När du liksar där.
Ja.
Men det är som att man är kvar i den här jävla bubblan av... Ja, framförallt okunskap, och jag tror inte att man egentligen vill lära sig heller.
Nej. Är det den känslan man har?
Liksom? Ja, men det är, du ska prestera. Ingen ska må dåligt för dig. Jag har ju fått till svar så många gånger så här, ja, men det är bättre att vi inte säger någonting.
Mm.
För vi kan starta någonting.
Ja,
just det. Vad ska vi starta?
Ja.
Vi kanske kan hjälpa den här killen eller tjejen att må ännu bättre.
Ja, exakt.
Jag tror det är det som blir typ lite skev, för man pratar väldigt mycket om så här, åh, men träning är så bra för det psykiska måendet, så jada, jada. Och det är det ju liksom på många sätt.
Ja, det är
sätt.
Jätteviktigt.
Och man har balans i det.
Ja.
Men jag tror att det är därför det blir ännu mer så tabu att prata om så här, vadå, vi kan väl inte ha bidragit till psykiskt lidande? Man ska ju må så bra av att träna! Alltså,
exakt.
Det blir helt fel.
Göran Kentet som håller till här i Stockholm, han är ju jätteduktig. Jag var faktiskt föreläst med han sa så här, idrott, alltså elitidrott överhuvudtaget är ju inte sunt.
Nej.
Sen är det, finns det olika grejer som är sunt, men jag har ju fått med mig otroligt mycket av min idrott och jag har det att tacka för jättemycket. Men tänk om vi skulle kunna bli lite mer mänskliga, att se människan och inte bara prestationen.
Precis.
Då skulle du kunna bli så mycket bättre.
Ja, verkligen.
Men jag tänker också, pratar man mycket alltså om kost och så, alltså att så här, det är viktigt att äta mycket, det är viktigt, alltså pratar man mycket om det?
Nej, alltså inte generellt.
Nej.
Det är så här, ät. Och det kan jag väl tycka är bra att man går in för.
Ja, precis, på ett sätt är det ju förvisso det också, för det kan ju också skapa väldigt skeva. Ja, det är sant.
För jag tror någonstans att mår du bra så presterar du bra.
Ja, alltså, exakt.
Sen om du äter hamburgare eller om du äter quinoa, alltså generellt tror jag inte spelar stor roll.
Nej, precis. Men till slut tar ju du ändå modet till dig och prata med er så här general manager om att du vill åka hem. Vad säger han då?
Ja, jag kom upp till Brian Burke då, och du vet, han var ju en sån här stor människa i GM som du så enorm respekt. Bara du såg han var det som så här shit nu. Irländare. Och så när man ska komma in på engelska också. Så här, du Brian, jag måste åka hem. Han bara, jaha, vad ska du åka hem för? Jag sa att jag mådde dåligt. Så här. Han bara, ja men åker med helgen. Han bara, så här, fan jag är i Los Angeles. Det är ju inte så att jag...
Nej,
jag,
så här, jag flyger bara hem och åker tillbaka igen.
Så att han förstod inte heller.
Nej.
Genom att jag hade presterat ändå bra på rinken. Det är ju det som är helt ofattbart igen.
Ja, det är ju det. Det är ofattbart.
Så att där någonstans så... Men när jag då gick upp igen och sa att är jag kvar så kommer inte jag att leva. Alltså det går inte. Jag måste bryta kontraktet. Och det ville jag ju inte. Alltså jag menar... Vem vill, det var ju min dröm. Mm. Men jag kände att hade jag stannat kvar så tror jag inte jag hade levt idag.
Men var det något som hade hänt och som gjorde att så här, shit, det här går inte längre? Jag menar, du hade ändå levt så här rätt länge.
Ja, det var väl, jag kände bara själv att det var, alltså jag bryta ihop, alltså mentalt.
Mm.
Och då snackade vi ångest, alltså varje måltid. Alltså det var, nu när jag tänkte tillbaka, det var hemskt.
Mm.
Man kunde ju åka. Jag minns min mamma och hennes mamma var över och du vet, jag playade dem, vi ska åka på den restaurangen, så jag hade koll och du vet, så här, helvete vad vi ätit sushi.
Mm.
Alltså, satt jag där åt sushi, tog jag bort riset.
Oj, vad mycket
du blev över. Det var en lite så här stor fiskbit.
Ja.
Alltså, det var kaos.
Ja.
Men hur var känslan då när du väl liksom bröt kontraktet? Var det ändå en lättnad?
Både och var det, absolut. Ja. Jag kom hem till Timrå då och där jag hade ju en jättebra tid där. Så det var ju någon, som någon typ av trygghet också att komma tillbaka.
Mm.
Och alla var ju såhär, vad fan kan du bryta kontraktet?
Ja.
Och det är ju inte så, man går ju inte gnällig med det heller. Samtidigt som de såg ju vad det var, men de kunde kanske inte skriva om det för att jag hade inte sagt någonting.
Nej.
Så var ju mycket det också.
Ja. Men hur kände du, alltså kände du att det fanns en liksom... Ja, men en känsla av misslyckande att bryta kontraktet. Eller var du ändå stolt över dig själv? För det är ju en skitstor sak att faktiskt våga göra det.
Ja, alltså nu när jag kollar tillbaka så är jag stolt. Mm. För det räddade mitt liv. Mm. Men då var det ju mycket skam. Att så här, hur fan kan jag bryta ett kontrakt?
Ja.
På så vis.
Mm.
Men jag hade ingen val.
Nej.
Nej.
Och hade jag inte följt mitt hjärta eller magkänsla, så då hade det inte slutat något bra.
Nej.
Sorry.
Men alltså, du fortsatte ju ändå vara sjuk en tid efter det här också. Liksom. När skulle du säga att du tog din ätstörning på allvar?
Det var 2015 när jag flyttade hem till Skellefteå. När jag hade avslutat min karriär.
Mm.
Då sökte jag hjälp första gången på ätstörningskliniken.
Mm.
Och då hade du varit sjuk? Då typ...
Ja, sen jag var 17 tills jag var 35.
Ja,
i stort sett, alltså upp och ner. Något år var ju fantastiskt bra.
Mm.
Men det var ju ändå alltid en kamp varje gång man ska ta med. Nej, just det. Alltså det var ju hela tiden.
Mm.
Det tar ju mycket
energi. Tankarna kring maten liksom.
Mm. Men hur var det att väl liksom få hjälp? Alltså för alltså att söka hjälp liksom rent, alltså för någon form av psykisk ohälsa, det är ju väldigt ofta tufft, alltså de behandlingarna liksom. Mm. Var det en tuff tid?
Ja, så här var det att när jag flyttade hem så började jag träna ännu mer och då spårade ur igen.
Och då var det inte hockeyträning? Nej. Utan då var det annan
träning? Då sprang jag typ så här 2 gånger per dag. Jag var ute på natten, sprang, jag tränade som jävla galning.
Mm.
Man tappar identiteten lite grann.
Mm.
Då säger min mamma så här, nu har du 2 val. Antingen så ringer du psykskär eller så ringer polisen.
Mm.
Typ, alltså. Och du vet, mammor är ju mammor.
Ja.
Då hade man ju ändå hållit på i så sjukt många år.
Mm.
Och mina barn började bli större och de, du vet, barn ser allt.
Ja.
Mm. Så sökte jag hjälp faktiskt. Och då träffade jag Eva, som är min terapeut än idag.
Mm.
Så det var ju grymt.
Mm.
Wow.
Men hur skulle du säga då att du blev frisk?
Jag tror jag aldrig kommer att bli frisk, ska jag vara riktigt. Det är en kamp varje dag. Kanske inte varje dag, men oftast om vad jag ska äta. Jag bollar, ska jag ta 1 macka, 2 mackor.
Mm.
Alltså alltid någonting som Förutom om jag kanske druckit ett vinglas eller en öl, då är det som så här, men gud så gott med glass. Men jag är väl så gott som frisk i alla fall. Om man säger så.
Men många som har haft någon form av ätstörning beskriver ju, precis som du säger nu, att man alltid kommer ha liksom, ja, men få jobba med tankarna. Och det är ju mest svårt eftersom hela vårt samhälle är så uppbyggt kring att du blir primerad och så länge du är smal och du ska äta så hälsosamt som möjligt.
Ja, det är tyvärr det som känns så här, säg någon som inte tänker på vad den äter. Eller så här, borde jag skämmas för att jag äter det här? Eller, ja, men det exakt. Här kan jag vara stolt visa upp, för det här är bra mat.
Alltså det är så skevt.
Ja. Jag tänkte på det när du sa det här med att förr känns det som att man åt det som fanns liksom. Jag saknade den tiden när man bara åt det som fanns och det som ställdes fram, ingenting så här, kan jag få det här fast utan det här och liksom
verkligen, absolut. Jag stod åt lunch idag, då var det exakt så. Det var en sån här salladsgrej. Jag vill ha det här, men jag vill inte ha det här och inte det här, och han bara så här, ja, då är det inte mycket kvar.
Nej.
Typ. Precis. Alltså, sen precis. Om du är allergisk eller inte tål, det förstår jag, men just som du säger, man plockar bort egentligen stort sett.
Och det är ju många så här salladsbarer, i alla fall här i Stockholm, som har så här, ja, men där man plockar själv, men det står ju då kalorierna på varje så här, och då liksom är man liksom minsta lilla uppmärksam på det och tänker på vad man äter, ja, då börjar man ju såklart välja det som har minst kalorier. Exakt. Och sen är liksom, jag fattar bara inte varför man skriver ut det.
Nej, inte jag heller. Men för dig, alltså allt började ju egentligen för dig med den här liksom kommentaren från tränaren. Och det känns tyvärr som att det är ändå ganska vanligt att det är så det börjar. Bara igår när vi sa, gud, när vi hade Emma Igelström här för något år sedan i podden och så här, hur började hennes ätstörning? Det var exakt samma sak, en tränare som sa till henne att hon var tjock.
Vi läste om någon annan hockeyspelare med som hade, där tränaren hade sagt,
precis.
Ja, men om du går ner lite så kommer du åka snabbare. Så att, ja.
Men ja, det är så det.
Alltså, hur ser du på idrotten idag och hur ser du på tränarnas ansvar?
Alltså hockeyn går ju snabbare och snabbare. Du är ju mer vältränad idag, men det är ett annat typ av spel också. Men ledarnas roll och föräldrarna.
Ja.
För den här hypen som är nu med camper och selektering från klubbarna när du är i Stockholmsrådet från 10 år. Det är för mig helt jävla obegripligt. Tänk att bli bortvald när du är 10. Så här, du duger inte. Ja, men schysst. Det är ju... Förstår hur många på vägen,
alltså, jag får en rysning
som
när vi...
försvinner. Och jag la ut, jag vet inte om ni såg min artikel Expressen. Och jag kan säga det att vilka är det som hör av sig och är negativ? Ja, det är de som har de här camperna. Självklart. För jag träffar ju dem rätt i ansiktet.
Ja, exakt.
Men i det stora hela, gamla spelare jag spelar med, de flesta människorna hör av sig, tack för att det är någon som vågar säga någonting. För det håller på att spåra ur. De åker på camper till Ryssland. Så här, en kompis jag sa så här, min grabb blir uttagen i landslaget. Ja, men han är 13 år, det finns ingen landslag.
Ursäkta.
Ja, men han blir uttagen. Ja, men så hur mycket du betalar då? Ja, 40 000. Då förstår ni vart det är på väg.
Ja, det är sanslöst. Det är
så sanslöst. Någonstans måste vi tillbaka till det här att föreningslivet, alltså det är 780, för några år sedan var det 780 föreningar, hockeyföreningar.
Ja.
Nu är det nere på 350 typ. Då förstår ni.
Nej, men alltså det är...
På grund av att alla vill spela i stora klubbar.
Ja.
Så de här små finns ju inte längre snart.
Nej.
Och då blir det sån jävla hype. Och då är det så här, ja, men vem är den föräldern? Alltså allt, är du med?
Ja.
Du kan inte komma så här, Niklas Jönsson från Tierp. Hans grabb är kanske svinbra. Men då finns en pappa som är gammal hockeyspelare. De går alltid för.
Tyvärr. Alltså fy fan.
Det är så det.
Ja, men för jag menar, i min värld så var det ändå fortfarande när vi var yngre liksom, att så här, ja, men man började på en ny sport när man var typ 15 för att kompisarna spelade handboll och man bara så här, jag följer med på träningen, sen fastnar man där i laget för att så här, ens kompisar typ spelade och då gjorde man ju det för att det var kul. Det känns som att det håller på att dö ut helt och hållet.
Och det är därför det är så tidig specialisering idag. Och det är inte på hockeyn, det är fotboll, det kan
precis.
Vara tennis, vilken sport den är.
Ja.
Och det tror jag är så viktigt att man kan få hålla på med olika idrotter.
Mm.
Dels det är kompisar. I hockeyn blir det en tuff jargong redan när du är ung.
Mm.
Det var som en kompis med mig. Hennes son spelade i hemma i Skellefteå.
Mm.
Han var då 11 år. Kommer och frågar mig, du Jonte, är det normalt att de kissar på varandra i duschen eller?
Åh, fy fan.
Och jag blev så här, jag var nästan av nervositet så började jag skratta. Jag bara, vad menar du? Nej, men så de runkar i bussen också.
Alltså den match.
Då förstår ni varför det skapar också attityder bland killar.
Ja, exakt. Varför man kanske inte säger jag känner lite ångest idag.
Exakt. Ja. Eller jag mår dåligt.
Ja, precis. Men hur tänker du då? Hur ska man liksom få in mer kunskap om ätstörningar, men framförallt psykisk ohälsa överlag i idrottsvärlden och in i föreningslivet, och liksom, hur stoppar vi det här, den här cirkusen som det känns som att det håller på att bli?
Framförallt stoppa alla de här camperna.
Helt och hållet.
För jag tror så här, har du det egna drivet, du kan gå tillbaka 40 år. Ta Foppa, Svendin, alla de här. De var inte på någon camp.
Nej. Men vad menas med camp? Vad är det liksom?
Då är det så här att det är någon, en eller två som håller i en camp. De hyr en ishall eller så här, och så får ungdomarna eller föräldrarna betala ett visst antal tusen, ganska många tusen, för i två dagar åka runt en kon. Det är ytterskär som det kallas. Och så här, hockeyåk hade ytterskär.
Nej.
Och idag pratar så mycket, det är så mycket hjärnskakning. Men är det konstigt då? När du bara har camper, att du var själv. Mm. Det är hockey är en kampsport.
Ja.
Det kommer någon där. Det är ingen jävla kon.
Nej.
Nej.
Utan det är det här som är felet. Tyvärr.
Mm.
Jag skulle kunna bli många miljonär på det här om jag ville.
Ja. Alltså,
inga problem.
Ja. Att du då skulle hålla
ett camper. Gud.
Ja.
Och det är inte bara med, jag och Mikael Tellqvist har pratat om det, en gammal målvakt. Vi sa, tänk om vi skulle ha en kombinerad samtidigt som vi pratar om hur man mår, psykisk ohälsa.
Ja, exakt.
Ett varmare klimat. Vi skulle fan bli tjäna mer än vad vi gjort i karriären.
Ja.
Men jag kan inte stå för det.
Nej.
Att föräldrar ska betala 10 000.
Men varför tror du föräldrarna gör det här?
Ja, för att de kanske inte lyckades själv.
Mm.
Och att de tror att du ska bli proffs.
Mm.
Och då går det över lik i stort sett. För att det är samma med min hemkommun Skellefteå. Alltså, hur många papper tror du inte jag känner? Han bara så här. Herre, de går med den här jävla jackan, vet jag, spyr på stan. Förstår ni det?
Ja.
Det är ju deras söner eller döttrar som spelar hockey. Det är inte du.
Nej, exakt. Åh gud, vad jag kan tänka mig det. Och ska man leva ut sin egen jävla dröm genom sitt barn?
Ja, men så blir det så tävling då mellan föräldrarna. Det är som att föräldrarna betalar dyra pengar för att ge sina barn mer istid egentligen. Sen säger inte det om liksom hur bra den här personen kommer bli, men har du mer istid så kommer du nog bli uttagen till laget liksom.
Alltså, men samtidigt har du så här, har du det egna drivet?
Ja.
Du kan åka rollerblades, du kan spela fotboll, du kan stå och skjuta 6000 puckar.
Ja.
Det är inte bara själva isen
Nej.
Som gör att du kommer att bli någon jävla stjärna.
Nej.
Det är 0,1% tas till NHL. Förstår ni det?
Ja, precis.
Inte ens 1% nå SHL.
Nej.
Nej.
Men alla tror att alla ska... Och det är jättefint att man har... Men har du inte det själv... Tänk dig ångesten som 11-åring.
Nej.
Så att du kanske vill leka med polen. Men pappa betalar gistid i Enköping.
Ja, precis.
Vi har gistid på lördag. Vad fan ska han säga då? Du säger ju inte nej.
Nej. Men vad händer med att så gå och bada med sina kompisar på sommarlovet?
Men det finns inte.
Men det är ju inte så, pratar man så, och så undrar vi varför det är så mycket utanförskap och varför det liksom klyftorna, alltså så här, konstigt. Alltså varför?
Det är mitt framför ögonen på.
Men jag undrar, men alltså gud, man blir liksom så, de här barnen hade liksom kanske valt något helt annat och det är så jävla hemskt.
Ja.
Och sen är det ju så här också, attityden bland ungdomar som spelar hockey är katastrof.
Ja.
Jag vet själv, för min nuvarande frus son spelar alltså bandy.
Ja.
Utebandy.
Mm.
Ja.
Och där är det mer så här, du vet så här, ja, men vad roligt att vara med. Och så kommer hockeyrabbarna. King shit, med 10 år. Tror du med någon jävla, förstår du, man vill spy.
Ja. Det är lite som att barn inte får vara barn längre ju.
Nej. Och det är ju det, är det jag säger, det är på grund av föräldrarna.
Ja.
No. Oh,
men, ja men man blir det. Och det är så jävla viktigt att prata om de här frågorna också. Mm. Men det funderade vi också på. Hur har liksom responsen varit från, alltså, hockeyvärlden efter att du har gått ut med dina ätstörningar?
Bra. Absolut. Men många vågar inte heller ta tag i det, förstår du? Alltså många, och det är ju okunskap. Ja. Likväl som jag har sett kompisar haft spelberoende.
Mm.
Och kanske inte jag har frågat hur är det egentligen?
Mm.
Så jag har också varit delaktig av den här kulturen som inte är bra.
Mm. Ja, men ändå överlag bra respons liksom på att du...
Ja, absolut. Ja. Mm. Jättebra. Mm. Absolut.
Ja. Ja. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Oh, shit, det är många som inspirerar. Eller, ja, gud. Personer är ju också, det är många. Alltså. Jag tror någonstans så här att, alltså, ärlighet, vara längst, det är en klassiker. Men jag tror någonstans här att våga vara ärlig, säga nej, säga ja, framförallt för våra ungdomar, att kunna, mina barn ska alltid kunna komma till mig och säga, pappa, jag mår inte bra, eller var den är, jag är fan cityklister. Alltså vad det än är. Så jag tror så här, att våga vara ärlig är ju sjukt viktigt.
Fint. Tack så jättemycket för att du är gästa.
Det här avsnittet, tusen tack.
Tack snälla.
Ja, alltså det blir ju liksom typ skrattretande och lite så skrattigt när man pratar om föräldrar som inte verkar känna av några som helst gränser.
Jag vet.
Samtidigt så är det ju bara väldigt målande för, alltså, samtiden.
Ja, och också för jag tänker på de här, om man liksom ska låta det rinna ner till att bakom varje sån här förälder som vill leva ut sin dröm genom sina barn så finns det ju ett barn som inte får välja själv.
Mm.
Vilket ju är jävligt sorgligt.
Ja, jag tänker också att bakom många av de föräldrarna, jag tror inte alltid det handlar om att man vill leva ut sin egen dröm genom sina barn, utan det handlar ju också om att så här, känna behovet av att ha någonting att visa upp.
Mm.
Att så här, jag och min familj, vi är så lyckliga. Liksom, titta nu hur bra det går för mina barn. Att man känner inte bara det att man, alltså, att man har ett behov av att känna sig extremt stolt över sina barn, utan mer att man känner såhär, jag är en så grym förälder som har fått mina barn hit. Liksom.
Exakt så. Men också, vet du vad jag mer tänker på? Att Jonathans sätt att också så här helt filterlöst prata om en sån sak som ätstörningar i liksom en mansdominerad värld som är så inprintad av machokultur. Alltså jag är så glad att Jonathan finns och gör det.
Ja, verkligen, jag också. Och sen så vet man ju det med att så här, det handlar inte om att alla människor runt omkring Jonathan och hans hockeykarriär var onda människor som inte vill hjälpa honom. Det är bara, alltså, okunskapen är så himla himla stor.
Exakt.
Så alltså, att ingen ens förstod att han var så sjuk. Det är så här, hallå, han har svimmat. Det gör man inte bara så.
Nej, det gör man inte bara så. Det är också liksom, ja, men hela, alltså att så här, man vägs in och det står svart på vitt att han har rasat i vikt de senaste veckorna.
Ja, och det är så här, shit mannen, du är i ditt livsform.
Mm. Alltså vad är det?
Ja, nej, det är sanslöst. Tack så jättemycket Jonathan för att du vill gästa Ångestpodden och för att du vill prata om det här och för att du föreläser och liksom, ja, du är grym.
Ja, och nu är det ju så här att vi hörs ju inte nästa torsdag, utan vi hörs ju redan på söndag.
Sen hörs vi såklart på torsdag också.
Om vi gör.
Yes. Men ni behöver alltså inte vänta en hel vecka. Gud vad härligt.
Ja, hoppas ni tycker det är härligt. Vi tycker det är jättehärligt. Ja,
då hörs vi på söndag.
Ja, men det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Podplay.